Hej och välkomna till denna podcast som heter Redshirt Freshman. Jag som pratar, jag heter Alfred. Ja, och denna gången så ska vi fortsätta och prata NFC. Jag och Henke, vi pratade i norr och syd förra gången. Så vad tar vi denna gången då, Henke?
Ja, då är det väl ganska logiskt att vi fortsätter med öst och väst, va?
Jajamän, det var ganska rimligt. Allt bra med dig annars?
Det tycker jag. Det är bara bra. Säsongen börjar närma sig med stormsteg. Så att man är lite extra sugen på NFL. Ju närmare det kommer, desto mer sugen blir jag i alla fall.
Det är verkligen så. Nu är det, 5 dagar kvar här. Så ska de trimma ner trupperna till 53 man. Så att det kommer hända mycket här nu framöver.
Ja, verkligen. Det är ju nästan all tid på året är spännande när man är nördar som du och jag är. Men det, nu är det lite extra spännande när det börjar dra upp sig till säsongstart.
Verkligen. Men ja, vi pratade som sagt om norr och syd och då tar vi öst och väst. Och det är väl inget att vänta på. Vi kan ju prata rätt länge så jag tänker att vi börjar med en gång. Öst, vad har du i öst?
Ja, vi har öst. Ja, men det är väl den kanske starkaste divisionen i NFC och kanske i hela NFL. Vi har ju Philadelphia Eagles som var i Super Bowl i fjol som är väl ett av ligans bättre lag som jag håller väldigt högt i alla fall. Men de får nu lite konkurrens av främst Cowboys.
Ja, det är en intressant division. Vi pratar lite om två skikt där i både norr och söder förra veckan och lite så är det väl ändå, även om det är bättre lag här så tycker jag nog ändå att det är två skick som kristalliserar sig här.
Ja, men det håller jag väl med om. Eagles och Cowboys är väl före Giants och Commanders, men det är väl som du säger så det är väl Giants och Commanders, även om de är sämre i den här divisionen så håller väl de ändå bättre än de sämsta lagen vi pratade om förra gången.
Absolut, framförallt med New York Giants var i slutspel förra året så att, det är jättespännande. Det är väl det som talar mest emot de här lagen är att divisionen är så tuff så man möter bra motstånd väldigt många gånger.
Exakt, så får vi möta varandra.
Ja, men vi tar väl och börjar från toppen. Philadelphia Eagles, har du dem som etta?
Ja, jag har dem som etta. En seger för Cowboys så jag har satt dem på 13-4 i år.
Ja, jag har dem som etta. Jag har dem på 14-3 så vi är ju ganska överens. Och med tanke på att de var i Super Bowl i fjol och laget har väl i ärlighetens namn inte försämrats jättemycket. Visst är det några som har försvunnit, det är några som har kommit in men det är ett ganska bra bibehållet lag det här.
Ja, men absolut. Det är klart det är som du säger. De har ju bytt lite folk kanske framförallt på running back om vi pratar offense. Men det känns väl inte som att de har blivit sämre.
Nej, verkligen
kanske
inte.
Kanske snart tvärtom.
Ja, och det största tappet är kanske annars Javon Hargraves på den defensiva linjen. Men där de har ju in fint med Jalen Carter bland annat. Men vi börjar väl på den offensiva sidan av bollen och quarterback. Jalen Hurts och han har väl börjat etablera sig i toppen av ligan utav de bästa quarterbackerna va?
Ja men verkligen, både i ligan och i fantasymässigt så han ju, han är ju kanske topp 3 på quarterbackpositionen så där har man ju något bra Eagles för många år framåt.
Framförallt på tittar vi på NFC då som vi pratar om just nu så har han ju inte, konkurrensen är ju inte riktigt lika mördande där, AFC är ju tuffare på quarterback-positionen men här är han inte jättetuff konkurrens kan man inte säga.
Nej, han är väl rätt klar etta bland quarterbacks särskilt sen Aaron Rodgers bytte konferens.
Precis, så är det ju. Bakom honom så har man ju plockat in Marcus Mariota som dock inte har imponerat det han har fått spela hittills. Och man har draftat Terry McKee, en lite spännande spelare från Stanford. Men en helt annan spelartyp än Jalen Hurts. Men vi får väl se. Vi får väl tro att det är Mariota som är första backup.
Ja, men så är det ju. Hans spelstil är ju betydligt mer lik Hurts spelstil också. Men
ja.
Det är klart, våra tips och hela ligan förväntar sig att Hurts ska spela. Annars så kommer det vara helt andra resultat om man tvingas använda Mariota eller McKee.
Så är det verkligen, för det är ju inget snack om att det här laget tog ett kliv när man väl fick in en bra producerande quarterback.
Nej, så är det. Så att, nej, men det ser stabilt ut och han är ju duktig både på att springa och kasta. Så att, framförallt ur fantasy-synpunkt så är det ju en väldigt bra spelare att ha.
Ja, sen kanske om man bara pratar fantasy så kanske man inte kan räkna med att han gör fullt lika många poäng just short yardage-spelet in och ner mot goal line. Det är nästan vansinnigt att spela honom så mycket som de gjorde.
Nej, men så är det ju. Så att de har ju plockat in lite running backs också. Så om vi ska gå vidare med running backs så är ju running backs-rummet är ju väldigt svårt att sortera ut ur ett fantasy-perspektiv med tre rätt bra spelare i form av DeAndre Swift, Kenneth Gainwell och Rashard Penny. Men ser man till spelet på planen bortsett från fantasy så är det klart det är tre starka grabbar att ha.
Ja, verkligen så är det. Sen är det ju väldigt svårt att se vem som ska vara den klara ettan. Ser vi till namn så är det väl kanske DeAndre Swift som har varit det flashigaste. Rashard Penny valdes i första rundan och som du pratade om i running back-avsnittet har ju varit väldigt bra när han väl har fått spela. Problemet stavar skador när det gäller honom. Så att vi får väl se, men det finns ju en bra kommitté och de kan spela situationell fotboll här, så att ja, jag
Ja,
tror att det ser
vad jag
bra
har
ut för.
läst mig till så har det väl varit så också att Swift är ju förvisso också ganska skadebenägen, men han har väl använts lite mer i passningsspelet här på försäsongen och oväntat nog så har ju Kenneth Gainwell fått väldigt mycket attempts. Så att, är det väl verkligen svårt att bena ut vem som kommer att springa mest.
Och Kenneth Gainwell är ju inte den spelartypen som man tänker sig springa mellan tackles och de här tuffa. Det är ju inte riktigt han, den spelartypen man ser framför sig, men så verkar det ju kanske bli den här säsongen.
Ja, precis. Och om vi återigen då vi ska referera till fantasy så är det en väldigt bra kille att plocka upp sent i drafterna som kan få ganska många poäng genom att han får springa mycket.
Verkligen. Vi går över till de som ska ta emot passningarna. Då, där har vi, ja, vi pratar i varje receiveravsnittet. Det är några som utmanar, men en av de absolut bästa receiverduorna i ligan.
Ja, men verkligen. AJ Brown och Devonta Smith är ju, ja men de är ju egentligen topp 10 receivers båda två i ligan. Så att det är kanske den allra bästa duon. Det är väl Tyreek Hill och Jalen Waddle Dolphins som kan utmana eller Chase eller Higgins i Bengals då. Men det är två riktigt bra receivers. Däremot så ser det ju, tycker jag, ganska tunt ut bakom de här två.
Ja, jag sitter här och tittar på depth-charten och nej, de får nog se till att hålla sig friska de här två grabbarna. Å andra sidan så spelar de ju gärna med flera tight end här också, så att det kanske inte är så att man kommer gå med tre wide receivers så himla mycket, utan håller de sig friska så har man en fantastisk duo. Man har Olamide Zaccheaus man har plockat in från Falcons och Quest Watkins som slåss om och få spela fiolen bakom de här två grabbarna.
Nej, men det är som du säger, man kommer ju förlita sig på Smith och Brown och Goddard som tight end i första hand när det gäller passningar.
Ja, och om du ändå går vidare på tight end så är det Dallas Goddard som är en jättebra tight end i den här ligan. Jag är väl inte riktigt jättehög på honom just i fantasy perspektiv just den här säsongen. Han kommer göra bra som vi pratade om, men jag tror inte att han kommer vara den absoluta toppen. Men för Philadelphia och för deras resultat i NFL den här säsongen så är han väldigt viktig.
Ja, verkligen, verkligen. Jag håller helt med.
Ja, sen har man har Jack Stoll bakom, man har Kelce Tierra som har plockat i draften förra året. Så att visst finns det några spelare bakom, men det är Gardner som är den klara ettan här.
Yes.
Offensiv linje, det här kanske är ligans starkaste. Om inte den starkaste så är de i alla fall i toppen. Och vad säger
Ja,
vi?
jag skulle nog hålla dem som etta. Etta i fjol och kanske etta i år också. De är ju i princip oförändrade. De har väl bytt ut en guard tror jag. Annars är det ju samma killar. Så att, de är ju grymma med Jason Kelce som leder dem som center. Och Landon Dickerson som guard och Jane Lonson som right tackle. Så det är toppklass nästan rakt igenom.
Ja, och som gjorde Mailara, den sjungande australiensaren ute på left tackle som överraskat alla.
Ja, nej, det är bra. Det är bra.
Så det ser offensivt så ser det jättebra ut för Philadelphia Eagles. Allt handlar ju om att om Hurts kommer att kunna producera på den nivån som han gjorde förra året, då tror vi väl att han gör, va?
Ja, det är ju ingenting som talar mot i alla fall. Han har ju samma bra killar runt sig och är fortfarande ung och bör kanske till och med utvecklas lite grann. Så att det finns väl ingenting som talar emot att han inte ska fortsätta vara i toppen.
Nej, det lilla som vi inte har nämnt är att man har tappat båda sina koordinatorer. Så att det är Brian Johnson, en ny offensiv koordinator. Shane Steichen har ju gått till Indianapolis Colts. Och på den defensiva sidan som kommer nu så har ju Jonathan Gannon gått till Arizona Cardinals. Man har plockat in Sean Desai. Så att det skulle väl kunna vara den lilla orosmolnet där om det är något som kan påverka. Men det är så pass bra spelare så de ska klara detta ändå. Defensiven. Här har vi en tuff defensiv linje kan man säga.
Ja, verkligen. Med Jordan Davis och Fletcher Cox och nydraftade Jalen Carter då, är ju, och Josh Sweat för den delen också. Så det är ju, nej, de O-line som de möter kommer få jobba, det är jag säker på i alla fall.
Ja, det är tunga linjer både offensivt och defensivt i Philadelphia och det är väl nog så viktigt om man ska vara med och utmana om en Super Bowl-titel den här säsongen och de är väl absolut med och utmanar där i år.
Jo, man brukar väl säga att matcherna vinns ju in the trenches, som de säger i USA.
Precis. Och där har de det väl rustat, linebacker-positionen, man tappar TJ Edwards. Men man plockade ju in Nakobe Dean där förra säsongen. Man har Harrison Reddick, Nolan Smith som föll till dem i draften i år.
Och så
Det ser
tog de in
jättebra.
Zach Cunningham nu också på försäsongen som en backup.
Precis.
Så nej, men defense är ju, det är ju ett av ligans bättre defense, helt klart. Och jag tycker de draftade rätt hårt på defense också. Vi har ju pratat om Jalen Carter och Nolan Smith som du sa, men de tog ju även Sidney Brown i tredje rundan och Kelly Ringo i fjärde där. Så att det är bra att bygga bakifrån också.
Verkligen. Och är det någonstans som vi kanske är lite svagare så är det ju just nere i secondary och framförallt safety-positionerna. Men där plockar de som sagt in Sidney Brown och han ska väl kunna styra upp lite där framöver om inte annat. Och vi har båda från Philadelphia som etta i divisionen. Och vi har väl båda Dallas Cowboys som tvåa, va?
Jajamän, det är väl nästan självklart kan jag tycka. Jag har ju Cowboys som tvåa och en seger efter Eagles på 12-5.
Jag har dem 3 matcher efter, men jag har dem ju ändå på 11 segrar. Så att vi pratar ju om, det är många segrar för båda de här lagen och de är i slutspel båda två. Så det är ju inget att diskutera här. Dallas Cowboys, här har man också bytt offensiv koordinator. Kellen Moore har lämnat och in tar man Brian Schottenheimer. Men framförallt så är det ju defensiven som är jättebra och man har en av ligans bästa defensiva koordinatorer i Dan Quinn.
Ja, nej, men tappet av Moore där som på offense kan ju bli kännbart. Han har ju visat sig vara riktigt bra. Jag har ju otroligt gott rykte i NFL, så att ja, det är väl ett visst frågetecken för det.
Ja, men om vi börjar i offensiven så är det quarterbacken som styr och där har vi Dak Prescott och Dak Prescott är en bra quarterback, absolut. Men tillhör väl kanske inte ligans bästa, det får jag villigt erkänna.
Ja, han har ju varit, jag ska inte säga kanske absolut de bästa, men det har ju kommit väldigt mycket yngre killar de sista åren som har gått förbi honom. Även om han håller en ganska jämn och hög nivå så är han väl inte bättre än, ja, han är knappt på, eller han är inte på topp 10-listan längre tycker jag i alla fall. Men helt
Nej.
okej, får vi ändå säga.
Ja, det är en bra quarterback, absolut. Men samtidigt tror vi bakom sig har han Cooper Rush. Förra säsongen när Prescott inte kunde spela så tog Cooper Rush och höll fanan väldigt bra. Man förlorade väl inte en match under hans styre. Så att, och då ställer man sig frågan då, hur viktig är Dak för laget? Det är lite så.
Nej, men så är det ju. Men det är klart att Kellen Moore var nog väldigt viktig när Dak inte kunde spela också. Så som sagt, vi får väl se vad det betyder att Moore inte är med. Men det är klart att de har ett bra kuberum med Dak och Cooper Rush som en bra backup. Så att det känns stabilt.
Ja, så är det verkligen. Det behöver de inte oroa sig över. Däremot så kommer vi gå vidare med running back. Har man en fantastisk Tony Pollard. Men sen är det lite oklart bakom det.
Ja, det känns ju som Tony Pollard kommer få ta hand om det mesta. Sen har ju han kommit från en ganska allvarlig skada också. Så att han behöver nog lite avlastning. Det är väl Camp, Darling, Rick och Dowdle som är tvåa på depth-charten. Och så har vi ju den här snabba lilla Deuce Vaughn som är rookie. Så att, men det är väl inga spelare man lutar sig mot när det blåser snålt.
Nej, så är det väl. Samtidigt är det spelare som vi inte kan uttala oss så mycket om. För vi har inte sett dem på NFL-nivå särskilt mycket. Men Tony Pollard visade förra året att han håller en oerhört hög nivå i den här ligan. Bra passningsmottagare, kan springa också. Sen har man ju som sagt Rico Dowdle, man har Malik Davis, Deuce Vaughn. Frågan är bara hur man kommer att dela upp det. Jag tror ju att Deuce Vaughn kommer att hitta en roll i det här. För han är så pass skiftig. Även om han är extremt liten för att spela running back i NFL. Så har han sådana spelkvaliteter så det är svårt att blunda för det. Men det handlar nog om ett mindre antal snap per match.
Nej, men de kommer säkert använda Pollard så mycket det bara går. Och så får de andra komma in och avlasta honom när han behöver andas lite grann.
Ja, så är det nog. Vi får se vad som tar över Elliots sysslor. På receiverpositionen, här har man gjort, tycker jag, en superbra värvning. Det är ju CeeDee Lamb som är den klara etta, men nu har man plockat in Brandon Cooks senast i mitt Texans som ska komplettera CeeDee Lamb och Michael Gallup. Jag tror att han kommer fylla en jätteviktig roll i det här anfallet, även om det är CeeDee Lamb som är klara etta.
Ja, alltså pratar vi par som vi gjorde med Brown och Smith i Eagles så tycker inte jag Lamb och Cooks är så där vansinnigt långt efter. Cooks tycker jag är en väldigt underskattad wide receiver i år som kommer från flera år med ganska mediokert quarterback-spel. Så att det var väl länge sedan han spelade med så bra quarterback som Dak Prescott. Så att det känns väldigt intressant. Och Gallup är inte så dålig heller, även om han inte riktigt kom tillbaka till sitt gamla jag efter skadan i fjol. Så är det ju en rätt så bra trio faktiskt.
Så är det också. Ska vi prata Camp Darling så verkar ju Jalen Tolbert som är det här bakom ha sett riktigt vass ut på camp och ja,
enligt det gjorde han förvisso i fjol också.
Ja, så var det i fjol, men då var det lite skador och allt annat också, men som sagt, han kommer inte slå sig in med de här tre, men han finns där som en backup om något skulle hända. Men det är ju Lamb, Cook och Gallup, och jag tror att Cook kommer att vara en riktigt bra injektion i det här anfallet. Tyrande-positionen, här är det stora frågetecken. Det finns bra spelare, men det är ganska oprövat.
Det är väldigt oprövat, och när vi pratar tight ends i fantasy-avsnitten här så visste vi inte riktigt hur tight end-rummet skulle se ut, och det har väl klarnat lite grann under försäsongen. Det verkar väl som att Jake Ferguson ta hand om startpositionen där, men det är ju en kille som spelar sitt andra år i ligan och har ju egentligen inte bevisat någonting, men har ju tydligen sett bra ut på kamp då, så att han är väl ett i alla fall.
Ja, och sen, visst har han sett bra ut, men han får ju nästan den här positionen mycket tack vare att Shoemaker som han draftade i år var skadad en stor del av försäsongen, så att Ferguson får rollen av att det inte finns så mycket annat heller. Nu ska man inte ta ifrån att Ferguson inte är bra. Men det är ju Ferguson, det är Shoemaker. Vi får se hur det utvecklas under säsongen. De kommer säkert kunna göra det bra, men det är inga namn som sticker ut på något sätt. Men det är en bra offensiv. Och så kommer vi till defensiven och den är kanske ännu bättre.
Ja, vi kan väl nämna också O-line är ju precis Eagles en av ligans bästa O-lines, så det betyder ju väldigt mycket för offense för alla lag, så att det känns ju väldigt stabilt med kanske främst Tyron Smith och Zach Martin som man bör nämna.
Ja, Beras på centern är också bra. Men det var tur för dem att det löste sig med Zach Martin här som fick ett nytt kontrakt också. Så att, det här är en jättebra offensiv linje. Och i den här divisionen där man möter Eagles som har en tuff linje, kommer till Commanders och Giants som också har bra linjer, så är det ju oerhört viktigt att ha en bra offensiv linje.
Nej, men du pratade defense då, det är ju också ett ruggigt bra försvar. Var ju ett av ligans bästa i fjol och har i alla fall inte blivit sämre. De spelare man har tappat har man ersatt på ett bättre sätt. Så det här kommer nog vara ett av ligans bästa försvar. Och, jag har ju en personlig favorit och det är väl inte bara jag som har det i Michael Parsons som är en helt fantastisk. Jag vet inte vad man ska kalla honom. Han spelar på alla positioner och lika bra oavsett vart han spelar känns det som.
Ja, så är det. Det är ju, han kan täcka upp där det behövs från, ja, han skulle nog kunna spela alla positioner på secondary upp till alla positioner på linjen i stort sett. Så allround är han. Det är ett jätte en fantastisk fotbollsspelare. Sen har vi bollhöken Trevon Diggs i secondary som plockar interception. Dock blandar med en del missar som kan se på motståndarna och ser ut att göra väldigt enkla touchdown. Men en jättebra spelare. Så att, ja, bra secondary. Man har plockat in Stefan Gilmore. Börjar väl komma upp i åren men han har säkert en del kvar och kunna prestera speciellt i en sån här omgivning.
Ja, när bara han håller sig frisk så kommer han att tillföra mycket. Och det finns väl en del som kanske som tveksamma hur fysiken är eller skadorna. Jag tänker på Leighton Van Der Esch till exempel som en bra linebacker. Men han har ju förtvivlat svårt att hålla sig hel. Men när alla hela friska så är starting defense här lätt topp tre ligan tycker jag i alla fall.
Ja, med Udike Suva på tackled, Marcus Lawrence, man har bra safety duo, Wilson och Hooker, så att ja, men det är väl linebacker och det vill väl till att de håller sig friskare med Clark Van Der Esch kanske, så att om det är något som är svagare så är det väl det som jag får sticka ut, men annars ett jättebra lag. Och de här två lagen som vi pratat om, Eagles och Cowboys, de är i toppen. Vilka har du som trea?
Det är nästan lika klar trea som de andra två var rätta två. Det är Giants har jag på 9-8 och precis utanför slutspel i min ranking.
Ja, då det skiljer vi lite då. Jag har faktiskt nu Giants bara på 6 segrar nästa gång. Och det handlar egentligen inte så mycket om att jag inte tycker om Giants utan för att de har ett tufft schema och jag tycker att motståndet ser tufft ut. Därför så har jag plockat ner dem. Det finns mycket gott i Giants. De kan överraska och som sagt förra året tog de sig hela vägen till slutspel och vann till och med match i slutspelet. Och de fortsätter här med Brian Daboll som huvudtränare och bara det gör ju att det känns lite extra spännande.
Ja, han är en stor anledning till att jag har dem på 9 segrar och jag skulle egentligen vilja kanske ha upp dem några segrar till för jag tycker att det är ett riktigt spännande lag. Men det som du säger så har de ett rätt svårt schema så det är svårt att få till några fler 9 segrar tror jag. Men det här är verkligen ett lag för framtiden, i alla fall så länge Daboll är coach.
Så är det verkligen. Det finns det här är ett lag som kanske inte, ja, dels naturligtvis vill man vinna i år, men ge mig de här 2-3 år till så kan de vara etta i den här divisionen och då är man med i toppen i hela NFL. Så att, så är det. Man har ju förlängt med sin quarterback. Daniel Jones har fått en hisklig massa pengar, men han gjorde det ju jättebra förra säsongen.
Ja, det var väl ingen som kunde tro att han skulle göra en sån bra säsong och få ett sånt nytt stort kontrakt. Han imponerar ju inte från början i sin karriär. Men Daboll har hittat rätt med Danny Dimes. Så att, nej, han såg bra, jättebra ut i fjol och sprang ju framförallt väldigt bra. Så att, kan han fortsätta utvecklas så ser det riktigt intressant ut.
Så är det. Och bakom finns ju Tyrod Taylor som har flyttat runt och som säkert kan göra det bra någon match som det skulle krävas. Men sen har de ju som trea, måste vara ett av de flashigaste namnen i hela NFL, Tommy DeVito.
Ja. Man gillar ju honom bara för namnet. Jag ska väl väl säga att jag inte sett honom spela så himla mycket. Men bara namnet gör att man blir sugen på att se honom spela.
Jag har sett honom spela på college och det är inte en spelare som New York Giants vill spela med i NFL, så kan vi säga. Namnet är flashigare än spelet. Men en stor anledning till att Daniel Jones hade en jättebra förra säsongen tror jag stavas running back och Saquon Barkley. Att de två är hela och friska och spelar så som de gjorde. De lyfter varandra. Jag tror att Saquon Barkley kan göra en jättebra säsong i år igen.
Ja, det var ju enormt viktigt att han skrev på för ett år till. Annars hade det varit riktigt illa ute. Det är klart att en stor del av Giants offensiv går ju via Barkley. Både när det gäller att springa och ta emot passningar. Så att, han är ju jätteviktig såklart som en av ligans bästa running backs.
Så är det verkligen. För bakom honom så, visst, Matt Breida har gjort några år i ligan, det får man väl säga. Man har plockat in James Robinson. Man draftade Eric Gray. Gary Brightwell finns där, men det är ju inga namn som man vill spela som starters i NFL.
Nej, verkligen inte. Utan det är ju Barkley för hela slanten, känns det som.
Så är det. Men om vi nu pratar många namn så går vi över till wide receiver-rummet. Här kan vi prata många namn. För det är många namn, men det är inte solklart.
Nej, verkligen inte. Det är väl en 6-7 killar som faktiskt skulle kunna starta. Mm. Jag är inte förvånad om någon av de här, om jag säger 7 då, kan starta week 1.
Nej.
Och det finns ju ingen solklar etta. Men det, när vi pratar wide receiver-snittet så det är ju, det finns ju å andra sidan inte Chiefs heller. Och de har en fantastisk offensiv ändå. Nu har ju de Patrick Mahomes, så vi ska väl inte jämföra Danny Jones med Mahomes. Men med tanke på att man har en stark tight end också så kanske inte behövs någon solklar etta på receiversidan.
Nej, det påminner lite om Chiefs där också. Men en jättebra tight end som kommer att vara första receiver och ett gäng wide receivers. Och det kanske snarare gör så att det är svårare att läsa för man inte vet vilka kommer att spela och vilka roller. Men för fantasy så är det jättesvårt. Men för Giants tror jag inte det spelar så stor roll den här säsongen. Man har Isaiah Hodgins som är kanske får vara den stora ex-receivern som kom in och gjorde det fantastiskt när han kom in förra säsongen. Det var väl ingen som såg det komma. Man har Darius Slayton som är ständigt underskattad och gör ett bra jobb. Och Paris Campbell har man plockat in som kan göra väldigt mycket spännande saker med också. Det är väl de tre som står rätta på depth chart och som kanske startar, men det finns många spännande namn med bakom här, va?
Ja, jag tycker väl kanske framförallt Wandale Robinson som fick sin rookie-säsong förstörd av skador. Kan han bli frisk så tror jag han kommer slås in bland de där tre, för han tycker jag är riktigt vass. Mm. Sen ska det bli kul att se rookien också, Jalen Hyatt, som är ju jäkligt snabb om man får uttrycka sig så, som också ska bli spännande och se hur de kan använda hans snabbhet med många långa djupa passar.
Ja, och sen finns även veteraner som Sterling Shepard och Cole Beasley i det här rummet. Så att det finns många alternativ. Det finns spännande möjligheter kan man säga med många av de här spelarna. Med både Per Campbell och Wanda Robinson så är det, kan man göra mycket roliga trickspel. Man har speeden i Hyatt och Darius Slayton som också kan springa där. Så att, ja, det är väl den här stora utsidareceivern. Det blir väl Hodgins och så får man flytta sig på tight end-positionen. För där har man verkligen uppgraderat med Darren Waller.
Ja, det är väl inte så hög odds på att kanske Darren Waller är den receiver, om vi säger så, då, som kommer få ta emot mest bollar. Och du var ju väldigt hög på honom när vi pratade tight end-avsnittet och jag var inte riktigt lika hög. Men jag har följt honom lite extra noga här under försäsongen och jag måste ju ge dig rätt. Han ser ju helt fantastisk ut och alla rapporter man läser och alla försäsongsmatcher man har sett, så Daniel Jones kastar ju i princip bara till Waller.
Ja, jag ser framför mig att det kommer vara vår första matchen för 2 år sedan när Raiders spelade. Då han fick 17 targets i första matchen och alla ville ha honom och sen så blev det inte så mycket mer efter det. Men det 17 targets kanske vi inte ska räkna med, men han kommer säkert kunna få 2-siffrigt i många matcher.
Ja, nej, men då pratar vi fantasy då, så är det, han stiger ju nästan för varje dag som går, men man kan fortfarande få honom i 6:e rundan.
Ja.
Och jämföras då med Kelsey som går i 1:a rundan, och även om Kelsey är one of a kind så tycker jag väl inte det ska skilja 6 runder dem emellan.
Det tycker inte jag heller, och många av de drafterna du har gjort så är det jag som sitter med där de håller. Så att, ja.
Det gäller att komma före dig i draftordningen.
Jag har extremt tungt investerat i den målen den här säsongen, så att jag hoppas att han inte skadar sig. Men man har ju även en spännande Daniel Bellinger som ändå gjorde det bra förra året som rookie, så att det finns ju framtid också. Han kan få vara lite bakom Waller och lära, och tror att han tjänar faktiskt på detta.
Nej, jag håller med. Det är spännande. Sen har man ju en spännande O-line också som är väldigt ung. Var väl inte så där glimrande i fjol, men man har ju behållit i princip samma killar, och med tesen att unga spelare utvecklas när de får spela så borde det här gänget gå framåt och vara bättre än i fjol i alla fall.
Ja, med Thomas och Neil på varsin tackleposition. Man har draftat en center som var ett need med John Michael Smith här från Minnesota. Sen har vi Breederson och Glowinski som är namn som har varit med i ligan ett tag och kan ge lite stabilitet också. Så att, som sagt, det är en division där det krävs att man har det bra på linjerna, och det är väl inget tvivel om att Giants satsar på att bygga den bättre.
Nej, men så är det, och det är som vi sa nyss här att det är kanske på linjen man vinner matcher, och det här skiljer sig ju. Det är väl offensiva linjen är väl en sak som gör att man är lite bakom Eagles och Cowboys i den här divisionen, för man har en spännande linje men ändå en avsevärt mycket sämre linje än konkurrenterna i Eagles och Cowboys.
Det råder inget som helst tvivel om. Men sen om man pratar, vi fortsätter med linjerna, så har de ju en bra defensiv linje också.
Ja, då, absolut. Och det är samma på defense, att det är ganska mycket unga killar som säkert kommer utvecklas. Så att med Leonard Williams och Dexter Lawrence, kanske framför allt på linjen, och Ashon Robinson också för den delen. Så att det är en bra D-line.
Ja, verkligen. Och sen har man plockat in på linebacker Bobby Okereke som gjorde det jättebra. Coles får mycket pengar för att komma hit. Man har fjolårets första runde pick Kevin Thibodeau som kommer att rusha. Man har även Aziz Ojulari som man plockade för 2 år sedan. Så att, det finns spännande unga spelare som vi säger. Man plockade Jonte Banks på cornerback i första rundan i år. Det finns spelare för framtiden, men som också kan utvecklas och göra en bra säsong här.
De var ju inte särskilt bra i fjol. De var väl en av ligans sämre defense i fjol, men de bör vara bättre i år. Sen hur mycket bättre är väl kanske lite svårbedömt.
Så är det. Det är ju framförallt D-linen som har varit den bättre delen här. Sen har det varit skakigare bakåt. Då har man ju ändå plockat in Okereke på linebacker för att stödja upp lite. Man draftade Jonte Banks. Så att, vi får se om det ger utdelning. Men visst är de lite bakom de övriga 2, så får vi säga. Och det sista laget i divisionen, Washington Commanders, som ny ägare, samma HC Ron Rivera, men framför allt det som är spännande för alla som tittar på NFL är ju vad Eric Bieniemy kan göra i en ny omgivning och kanske äntligen få bli head coach också framöver här.
Ja, nej, men det är ju också ett relativt ungt lag, och det är ju, jag har ju inte dem på särskilt många segrar, men det är något som vi var inne på med Giants, det är en konsekvens av att de har ett ganska tufft spelschema hellre än att de är så det är jättedåliga. Men jag fick faktiskt inte ihop mer än 4 segrar för Commanders, vilket kanske kan vara lite när jag tänker efter, men som sagt, det är ett väldigt tufft schema.
Ja, jag har 5 segrar på dem. Jag hade också velat ha fler segrar för att jag tycker att det är mycket spännande bitar i det här laget. Men som sagt, man ska möta Eagles och Cowboys 2 gånger var. Giants, ja, kanske man kan få ihop en seger där. Det är svårt att få ihop många mer. Och sen har man ju lite osäkerhet, framförallt på den viktigaste positionen med quarterback. Nu har man ju då annonserat att Sam Howell är starter. Det hade de ju sagt tidigare också, men nu har de det definitivt att han startar säsongen. Brissett sitter bakom. Och det är ju spännande, absolut. Men det finns en stor osäkerhet kring den här quarterback-positionen i Washington, det får vi säga.
Ja, verkligen. Vi pratade lite om det på quarterbacks-avsnittet, tror jag. Att en kille som är draftad i 5:e rundan ska gå in och starta känns ju ganska skakigt. Historien och statistiken har ju visat att det är väldigt få quarterbacks som draftas så sent som har några större framgångar. Sen finns det såklart undantag som en viss Tom Brady till exempel. Men generellt sett så brukar killar som draftas så sent ha svårt. Men å andra sidan så konkurrerar han ju ut Jacoby Brissett som faktiskt är en rätt bra quarterback. Så det ska bli spännande att följa Howell. Men jag är väl ganska skeptisk.
Ja, alltså, jag såg Howell mycket på college och det här är en spelartyp som jag ändå tror kommer kunna fungera i NFL. Men vi får väl se, med Benjamin som kan guida så finns det ändå lite spännande element där. Framförallt så har han ju tre bra spelare att kasta boll till, men på wide receiver-positionen. Men vi kan väl ta running backen först. Här är jag inte fullt lika pepp. Jag vet att många tycker att det är spännande med Brian Robinson och Antonio Gibson framförallt. Jag är inte jättehög på Brian Robinson, men Antonio Gibson tycker jag ser spännande ut. Men det är klart att det är en duo som kan komplettera varandra bra.
Ja, och det blir verkligen en duo. De får nog spela nästan exakt lika mycket. Jag trodde väl innan den här säsongen att Brian Robinson skulle lägga beslag på första platsen ganska säkert. Efter sin ganska bra rookie-säsong i fjol, som han hade lite skador. Han var till skjuten i början på säsongen, men avslutar ju bra. Så jag trodde nog att han skulle ta hand om stafettpinnen. Men hittills har det visat sig på försäsongen att de får springa nästan exakt lika mycket.
Ja, så är det. Och de kommer nog dela på det. Det får vi väl tro. Bakom har man Chris Rodriguez som man draftade i sjätte rundan från Kentucky. En spännande spelare, och han kommer säkert kunna göra det bra med det han får ta som finns kvar. Men som sagt, det är wide receiver-positionen. Här är det jättespännande. Det är Terry McLaurin som är fortfarande tar etta. Men Johan Dotson knackar på dörren för att ta över. Och så har man Curt Samuel. Det är en jättebra trio.
Ja, verkligen. Faktiskt lite underskattad trio. Det är inte så många som pratar Commanders receiver-grupp när man ska prata den bästa, bland de bästa grupperna. Men det är riktigt bra spelare. Och Jan Dotson hade ju en jättefin rookie-säsong. Och Terry McLaurin har ju varit bra flera år nu. Och Curtis Samuel är ju faktiskt riktigt underskattad, tycker jag. Så att det är tre jättespännande spelare. Vi får väl se när och hur pass allvarligt skadad Terry McLaurin vart. Han gjorde illa någon tå häromdagen. Mm. Men de var väl rätt förhoppningsfulla att han skulle kunna komma tillbaka till seriestart.
Det verkade väl så. En anledning till att man inte pratar om Commanders receivergrupp som kanske är en av de bästa, det är väl att det inte finns det där solklara nummer ett namnet som är i toppen. Visst är McLaurin bra, men han är kanske inte en topp 10 wide receiver, och därför så ser man ner lite på det.
Sen är det klart att det är ju quarterback-positionen är ju också en bidragande orsak till att man inte är så hög på Commanders receivers.
Så är det. Man har även Jamie Brown som finns bakom med det djupa hotet som kan få spela lite. Byron Pringle tar Bienemy med sig. Så att det finns tre bra namn, det finns något bakom. Tight end-positionen, här är det också lite svårt att lura ut. Det är den gamla Logan Thomas, och sen finns det unga grabbar Cole Turner och John Bates bakom. Men ja, vi får se vem som tar den här rollen. Thomas har haft lite skadebekymmer.
Ja, han har ju haft lite skadebekymmer och har väl sett ganska trött ut, tycker jag också, det sista året, om man får säga så. Mm. Så att, det är väl inga tight ends som jag går igång särskilt mycket på.
Nej, Cole Turner var spännande på college, men det här är något helt annat. Men sammanfattningsvis så är det en offensiv, eller vi ska ta linjen först med Lino till vänster. Man har plockat över Andrew Wiley från Kansas, Sadiq Charles, Sam Cosmi och så Nick Gates då, som kommer från Giants. Det finns några namn, men det här är kanske inte den starkaste delen. Man behöver överprestera och skydda Howell den här säsongen.
Ja, det är sällan man pratar om sexiga O-lines överlag, men det här är nog bland de mer osexiga ligan, och det är väl ganska slätstruken och medelmåttig O-line, skulle jag säga.
Ja, och sen kan de ju vara helt okej, men de behöver ju skydda sin, nu är han ju inte rookie, men sin unga quarterback. Och det sammanfattningsvis som vi pratar om och sammanfattar offensiven, så är det ju en quarterback som är rookie, det är en running back room som kommer dela lika på det, men inga superstjärnor. Tight end positionen vet vi inte riktigt vad vi har. Det finns bra wide receivers och så en offensiv linje som är inte det sexigaste. Så att det kanske finns en anledning till att vi har Commanders en liten bit ner i rankingen här i alla fall, va?
Ja, det är ju sammantaget så tycker jag ju att är, de är klart sämst i divisionen när det kommer till offense.
Sen kommer vi till defensiven och det här är här de ska ha sin stora styrka. Många flashiga namn, framförallt defensiva linjen, är ju sprängfylld med spelare.
Ja, framförallt pass rush då, som du säger, är ju toppklass. Med Sweat och Chase Young och Jonathan Allen. De jagar ju livet ur motståndarnas quarterback. Men de har haft lite problem med skador, framförallt Chase Young. De har varit borta väldigt mycket, men är ju grym när han är frisk. Så jag hoppas att han håller sig frisk i år.
Ja, det man sitter och tittar så ser man att det är första rundeval från 17, 18, 19 och 20 de har på den defensiva linjen. Ja, de har väl investerat där. Man har även Jamin Davis på linebacker. Man draftade Emmanuel Forbes, en lite mindre cornerback. Men tittade man på film från draftrummet så såg de ju ut att vara väldigt glada över den här killen och att det var den de verkligen ville ha. Men det vill nog till att de presterar i bak här, för det är ju fram de har sina högsta kvaliteter. I secondary är där det finns lite mer frågetecken.
Ja, sen är det klart att secondary blir hjälpt av att om linjen kan stressa QB:n. Jag tycker ju också att linebackergruppen är ganska svag, så att jag misstänker att de kan få lite halvtungt att stoppa running backs. Och då, det är jobbigt då när man har både Pollard och Barkley i divisionen.
Lite smått, ja. Ja, så är det. Men sammanfattningsvis är det ett bra försvar, ett lite mer tveksamt offensivt. Det blir en fjärde plats i divisionen. Båda två har Eagles som etta, vi har Cowboys som tvåa, vi har Giants som trea och Commanders som fyra. Sen har vi lite olika main matcher på dem, men vi är ganska överens om divisionen.
Verkligen. Eagles och Cowboys är ju rätt klart för de andra och jag har båda dem till slutspel.
Ja, har de också till slutspel. Vi ska gå över till den västra sidan och här finns det också två bra lag och två lite sämre. Här har jag mitt enda lag som kommer gå 0-17 den här säsongen.
Ja, det var ju lite väl hårt kan jag tycka. De brukar skramla ihop någon seger, den sämsta laget. Men det är väl de allra flesta är väl överens om att Arizona Cardinals är ligans sämsta lag. Men jag har i alla fall varit snäll och gett dem två segrar.
Jag försökte hitta någon seger för dem. Men sen man gick igenom match för match för match. Konstaterade att nej, det blir nog tusan ingen seger den här säsongen. Det är klart att det sannolikt så vinner de ju match eller två. Det är inte ofta ett lag förlorar alla matcher, men logiken, om jag tittar match för match, så blev det noll och jag får väl hålla på det. Så att, kan vi börja i toppen, vilka har du som etta i divisionen?
Ja, jag tror nog, utan att ha sett din ranking, så tror jag att vi har samma lag 1, 2, 3, 4, för jag tycker att det skiljer så pass mycket mellan de här fyra lagen. Jag har San Francisco 49ers som etta och håller faktiskt dem som bäst i hela konferensen faktiskt.
Jag har också 49ers som etta. Jag har dem och Eagle som vi precis pratade om som i konferensfinal. Så att jag håller med. Det är Eagles och 49ers och jag har 49ers att de ska vinna den matchen. Så att jag får väl hålla med då. Att det är bästa laget
på konferensen. Jag har också 49ers till Super Bowl faktiskt. Ja. Så där är vi överens.
Där är vi överens, ja. Jag har dem på 12 segrar i situationen här.
Ja, jag har dem så högt som 14 faktiskt. Men det är bäst i hela NFL tillsammans med Chiefs faktiskt.
Ja, jag har dem på 12. Men det betyder inte att jag tycker att de är så mycket sämre. Utan det är många tuffa matcher. Och det kan stötta lite emot och för sådär. Men ja, här har vi en spännande duell som har utspelats över sommaren. Hur det ska bli med quarterback-positionen. Brock Purdy har ju varit etta som det verkar, men han hade ju sin skada som han fick i slutspelet i fjol. Han är frisk, har sett bra ut och Brock Purdy har tagit första positionen och kommer vara startande quarterback i San Francisco 49ers.
Ja, och jag tycker inte det är så oväntat ändå, för han var väldigt bra när han fick komma in i slutet på förra säsongen. Och även om han fick en rätt allvarlig skada som gjorde det osäkert inför i år, så tycker jag att han visade av de här tre som det stod mellan att han är den bästa quarterbacken. Sam Darnold har ju fått otaliga chanser i olika lag och visat att han är inte tillräckligt bra för NFL. Och Trey Lance är ju en sån där kille som har varit ruggigt uppskriven för att han var bra på en mindre skola i college, men har ju inte spelat särskilt mycket i NFL överhuvudtaget. Så att Brock Purdy är egentligen den enda av de här tre som har visat att han håller NFL-mått. Så att i min värld var det inte så konstigt att han fick första platsen.
Nej, jag vet inte vad de har presterat så ska han ju vara etta, men sen har man ju också investerat väldigt mycket i Trey Lance. Nu blev han inte ens tvåa då, utan de har gått ut med att Sam Darnold är QB2 och Trey Lance ska vara trea i laget. Så att han har fallit kraftigt från att ha startat förra säsongen till att vara trea. Men Brock Purdy kommer nog kunna leda det här offensiven på ett bra sätt. Han spelade väldigt mycket på college, hade en lång karriär där, var ju bra. Trodde inte alls att han skulle vara en NFL-quarterback, men har ju passat alldeles perfekt in i Kyle Shanahans system.
Nej, men jag pratar ju om Sam Howell, att det är väldigt ovanligt att en kille som blir draftad sent blir starten quarterback. Det här var ju alltså den som var draftad sist av alla i draften i fjol. Så
Ja.
det är väl regeln som bevisar, eller undantaget som bevisar regeln i Brock
Ja.
Purdy.
Ja, så är det. Han ska få bevisa under lite längre period innan jag cementerar in honom som en riktigt bra NFL-quarterback. Men han visade ju bra tendenser och stabilt spel förra säsongen. Han har ju en god hjälp utav ligans kanske bästa running back.
Ja, Christian McCaffrey hade vi ju båda som RB1 när vi pratade running backs, och håller han sig frisk så är han ju en väldigt stor del av offense, så är ju fenomenal både på att springa och ta emot och faktiskt passa med för den delen. Han har ju passat i
Ja.
touchdown, så att det är ju, men det är ju en superstjärna som är en av ligans bästa spelare i alla kategorier.
Så är det och han kommer hjälpa det här anfallet på alla möjliga sätt som vi säger. Bakom så har man Elijah Mitchell, man har Jordan Mason, Tyrion Davis Price. Det är bra spelare som kan fylla sina roller, men det är ju ingen av Christian McCaffreys nivå.
Nej, verkligen inte, men de är stabila som backups och som utfyllnad om man säger så. Så att man kan nog vila McCaffrey med gott samvete, för de här killarna kan täcka upp rätt bra.
Framförallt Mitchell och springa lite mer, ta de här tuffa springspelen mellan tackles, kan man utnyttja lite mer och hålla med kanske lite fräsch mellan varven också.
Sen får vi inte glömma heller en av mina favoritspelare i fullbacken, Kyle Juszczyk, som jag tycker är en riktigt kul spelare. Och fullbacks är en utdöende position och art i NFL, men jag gillar de här stora killarna som bara springer över folk. Och Kyle Juszczyk är en av ligans bästa fullbacks.
En fantastisk fotbollsspelare på alla sätt och vis. Och han har ju fått kröna det med att göra en touchdown i en Super Bowl också. Så att en riktigt bra spelare, absolut. Och i Kyle Shanahans system som sagt, där har han en stor roll på er springspelet. Passmottagarna i det här laget så är det ju Brandon Ayuk som har utvecklats och som vi får säga är i det här laget, även om man har Debo Samuel som var riktigt vass för 2 år sedan framförallt. Men under första gången så tyckte jag ändå att det var Juk som tog över. Det är 2 stycken riktigt bra wide receivers, men lite frågetecken på Debo Samuel efter förra säsongen.
Ja, han var ju en väldigt stjärnskott här som du sa för 2 år sedan. Men han har väl också haft lite problem med skador och har stagnerat lite grann, samtidigt som Madjuk har tagit kliv för varje säsong. Och rapporterna från i år är ju väldigt starka för Madjuk. Så att det är en jättefin receiver-duo som kompliceras bra då med George Kittle som tight end. Så att Purdy har bra killar att kasta till.
Så är det. George Kittle är ju en riktigt, riktigt bra tight end, det pratade vi om. Han kommer att vara på planen mycket. Han både blockar och plockar passningar. Man har Johan Jennings som är den lite större receivern när man spelar med 3. Så att det är ett komplett lag. En bra offensiv. Man har det kanske, nu börjar han komma till åren, men Trent Williams är ju en riktigt, riktigt vass left tackle.
Ja, det är väl, han är väl ansedd som ligans bästa tackle. Sen finns det väl lite frågetecken på linjen. Man tappar ju den andra tacken, McLinchy, och Centern, ja. Mac där som la av, tror jag. Så att det känns väl kanske inte som att den starka O-line som man har haft är fullt lika stark i år faktiskt.
Så kan det absolut vara. Vi får väl se. Carter McKivitz har gjort det ändå bra. Så se om man kan ta över rollen där. Men det är en bra offensiv. Det är inte den mest flashiga offensiven i NFL. Det får man ju säga om vi ser till namn. Men de har ju under Shanahan visat att de kan spela en riktigt bra situationsanpassad fotboll.
Ja, och det är väl det som är nyckeln där du sa där, att de har Kyle Shanahan. Han verkar ju kunna göra fotbollsspelare av vilka som helst. Så att vi kanske ska anmäla oss, du och jag, Alfred, om vi får spela med Shanahan, kanske vi också kan få spela henne.
Ja, materialare kanske.
Ja, Waterboy.
Ja, precis. Passar mig alldeles utmärkt. Defensiven, det är väl där är ju riktigt bra defensiv. Man har ju tappat sin defensiva koordinator till Texans som huvudtränare där, men man har plockat in Steve Wilks som ny defensiv koordinator, så att det ska nog inte vara någon större fara. Och så har man plockat in Johan Hargreaves då, som vi pratade om i Eagles, på defensiva linjen. Man har plockat in Clelin Ferrell som inte det lyckades riktigt fullt ut i Raiders. Sen är det Nick Bosa som inte har skrivit på något. Han vill ha nytt kontakt. Han har inte tränat än. Men alla verkar ganska lugna med det, så det känns väl ändå som att han kommer att spela och få ett kontakt till säsongen börjar.
Ja, verkligen. För det har mer varit konstaterande i media att han har stått över kamp. Men det har inte alls varit några spekulationer som det har varit till exempel mellan running backs som vill byta lag. Utan man räknar nog kallt med att Bosa står där week one. Ja. Och det är ju naturligtvis jätteviktigt för dem att han gör det. För att det är ju en av ligans bästa pass rushers. Men de verkar ju som sagt rätt säkra på att han gör det.
Så är det. Men det är, och Arik Amstedt finns där också. Det är en bra defensiv linje. Man har en bra linebackers med Dre Greenlaw. Man har Fred Warner som har varit med i många år nu. Man har på safety så Tio Talanau och Noah Hufanga som överraskar alla och var riktigt, riktigt bra förra säsongen. Det finns många bra namn. Jag tror väl att de kommer att spela riktigt bra den här säsongen, och vi har dem ju uppenbarligen i Super Bowl båda två.
Ja, det är ju starting offense är ju ett av ligans bästa, fullt i paritet med Eagles och Cowboys som vi pratade om förut. Det är väl en liten brasklapp skulle jag vilja slänga in, att man har tappat ganska många rotationsspelare, vilket gör att det ser lite tunt ut på många positioner bakom de här som startar. Så att så länge de är hela och friska, de som startar, så kommer de absolut vara den av ligans bästa försvar. Men får de många skador så kan det bli lite problem faktiskt.
Så kan det absolut vara, men jag tror att de löser det med en bra koordinator där också, Steve Wicks. Man har ju draftat en ny kicker också, får vi säga. Robert Gould är borta. Man har plockat in Jake Moody. Man har en riktigt bra panter, Mitch Wisnowski också. Så att, det ser bra ut även i special team för 49ers.
Vi går vidare. Moody tog man ju till och med i tredje rundan i draften. Vilket
är
ovanligt högt för att drafta en kicker.
Oerhört högt. Ja, bakom 49ers, jag tror vi har samma lag, va?
Ja, Seattle Seahawks är väl klar tvåa. De tycker jag är en bit bakom 49ers och en ganska lång bit för Rams och Cardinals. Så att de är väl ohotad tvåa i min bok i alla fall.
Jag har 49ers på 12, jag har Seahawks på 11. Jag var väldigt låg på dem förra säsongen, fick äta upp. Jag är ganska hög på dem den här säsongen. Men vi får se. De är solklara tvåor och jag tycker inte att de är uppe riktigt på 49ers nivå än. De har ju en quarterback som vi inte trodde skulle vara så bra som han var, i Geno Smith.
Nej, verkligen inte. Han har ju varit bänknötare i hela sin NFL-karriär som helt plötsligt då gick och var ja, en av ligans bättre quarterbacks under Pete Carroll. Och att jag har Seahawks några matcher bakom 49ers. Jag har 49ers på 14 och Seahawks på 9 vinster. Och det är väl för att jag tror inte att Geno Smith kan upprepa den här säsongen som han hade i fjol. Jag tycker inte han visade under sin karriär att han kan hålla den nivån en längre tid. Men jag blir gärna överbevisad. Men jag spelar nog mer på att det var, ska inte säga tur, men kanske att det var mer tillfälligheter i fjol.
Så kan det absolut vara som sagt svårt att prata ur ett långsiktigt perspektiv. Eftersom inte vi har sett honom under en längre tid. Det finns ändå saker som talar till hans fördel. Man har plockat in Jackson Smith och Nick Bosa, men han har tre ruskigt vassa wide receiver att kasta till. Och running back har man plockat in. Kan vi börja med running back när man har Kenneth Walker som gjorde det jättebra i fjol. Så plockar man ändå in sex Chabonnet i andra rundan. Man plockar in en utpräglad passmottagare, Kenny McIntosh, i sjunde rundan. Det ser jättebra ut på running back-positionen. Med Walker och Chabonnet som kommer få dela på det.
Ja, det är som du säger, både running backs och receivers ser ju riktigt bra ut. Så att det är klart att de kommer hjälpa Gino rätt mycket. Sen jag var väl ändå lite förvånad att man plockade in Zach Charbonnet eftersom Kenneth Walker hade en så pass fin rookie-säsong. Men de tillsammans kommer naturligtvis ge oerhört mycket nytta.
Det tror jag. Jag tycker inte man ska räkna bort Kenny McIntosh heller. Så jag tror att han kommer få en roll i detta också. Frågan är hur stor. Men det är klart att med Seahawks och deras skadehistorik de senare åren så är det väl bättre att ha ett gäng riktigt vassa och kunna rotera på än att slita sönder en ensam spelare. Ja, det ser jättebra ut på running back-positionen. Det får vi se.
Ja, och som du sa, receivers, vi har ju pratat både duos och trios här, men frågan är om inte det här är den bästa receiver-trion, slår till och med mitt Bengals tror jag, med Metcalf, Lockett och Smith and Jigba, det är ju tre riktigt vassa killar alltså.
Det råder det inget tvivel om, det är ganska olika typer också, vi pratade om med wide receiver-avsnittet där med Metcalf nere i en sån här stora spelare. Vi har mer shift i locket som har som säkra händerna och som bra route. Och sen kommer Jackson Smith och Jigba in som är ni kommer få se honom under den här säsongen när han väl kommer tillbaka efter den här skadan har i handen. En fruktansvärt bra wide receiver. Han kommer att sätta avtryck från dag ett.
Verkligen. Och då är väl tight end-positionen är väl lite mer skakig i sådana fall. Va? Det är väl Noah Fant som etta på depth chart som kom över från Broncos i Russell Wilson-traden. Och har ju Will Disley och Colby Parkinson bakom. Det är väl inga namn av de här tre som gör att man hoppar jättehögt, va?
Så är det. Samtidigt så vi pratar om Noah Fant har gjort det stabilt under åren. Och det kanske är stabilt så det räcker gott och väl när man har så mycket firepower på både running back och wide receivers, så att det kanske blir mer att blocka som och de här korta avlastningsspelen, och det klarar ju Noah Fant utan några som helst problem. Så att, det är som sagt riktigt vass offensiv. Största svagheten som jag kan hitta är i djupet på wide receiver positionen, för det är tre stycken riktigt solklara spelare, sen är det inte så jättemycket bakom.
Nej, de som är bakom där har man ju knappt hört talas om på med depth chart. De som är tvåa just nu är Darique Young, Cody Thompson och Kay Johnson. Nej. Hur många shares har av dem i dina fantasy-lag?
Absolut noll. Så är det. Och sen har man en offensiv linje till detta som överraskade alla i fjol. Man har en och det är ju fantastiskt kunna säga, en tackle-duo som båda var rookies och som redan är kanske i toppen i ligan. Det finns en ljus framtid i Seattle.
Ja, verkligen. Det är en väldigt ung och spännande O-line som du säger, med två unga lovande tackles. Och så har man ju fått över Evan Brown från Lions på centerpositionen också. Så att det är väldigt, väldigt spännande O-line.
Så att sammantaget, det här är en jättespännande offensiv. Det är quarterback-positionen som är lilla frågetecknet får man väl ändå säga. Med Gino spelar han som man spelade i fjol, så kan vi stryka det direkt. Men jag vill ändå se honom spela en liten stund innan jag kritar in honom som ett säker spelare i det här laget.
Nej, jag håller helt med.
Vi går över till defensiven som ser det också. Det är spännande. Och det är ju med Carroll så får man ju gå från att det blir en bra, ett bra försvar. Man har ju fjolårets upcoming star Terry Coolen på cornerback. Jamal Adams ska vara tillbaka. Han kommer väl matchas in lite sparsamt i början, men det är ju ett jättesparkapital som finns. Wonder Diggs tillbaka här också. Det secondary kommer att vara bra. Offensiven, det är väl lite svagare. Det kan funka. Man har ju draftat Boye Mafe i fjol. Men det är väl det frågetecken sitter som jag ser det.
Ja, det är, som du säger, så är det en stort frågetecken för pass rush. Och någon av de här killarna måste nog kliva fram i år för att det ska bli bra. För att man behöver en bra pass rush för att lyckas i den här ligan. Och det tycker jag inte Seahawks har. Även linebacker-positionen känns väl lite tveksam. De har ju fått tillbaka Bobby Wagner, men han börjar ju bli lite väl gammal, känns det som.
Ja, Jordan Brooks gjorde det jättebra, men han har ju varit skadad. Sen glömde jag säga att man draftade Devon Witherspoon i secondary också. Men han har också varit skadad nu på försången. Men så att det är väldigt tung fördel av secondary i Seahawks som jag ser det. Och vi får väl se. Nu har ju 49ers kanske inte den starkaste offensiva linjen som vi pratade om alldeles nyss. Så att det har varit värre att spela i den östra divisionen. Då hade det varit tufft. Jag tror att de här kommer göra det bra. Jag tror att de kommer lösa sig. Men där har de något att jobba med.
Ja, verkligen. När det gäller defense då, så är väl en stor anledning till att jag har Seahawks så pass många matcher bakom 49ers är väl att 49ers tycker jag har ett betydligt bättre defense. Och det brukar kunna vara utslagsgivande.
Ja, vi går vidare till nästa lag. I den här divisionen så hamnar vi i... Vad har du som trea? Jag tror vi har samma lag, va?
Ja, eftersom du hade Cardinals på 0-17 så kan du inte gärna ha Rams sämre.
Nej, det har jag inte. Jag har Rams på 4 segrar.
Ja, det har jag också.
Ja, det är väl det.
Nej, men det är väl tur att de har Cardinals Rams. För att Rams är ju väldigt mycket rebuild mode. Men det är klart, de är ju ett ojämnt lag så Rams. De har ju riktigt bra spelare som Cooper Kupp och Aaron Donald. Och för den delen Matthew Stafford, han är hel. Men det är ju blandat med mycket skräp, om jag får uttrycka mig så illa.
Jag förstår och håller med. För mig handlar anfallet om 4 spelare. Det är Matthew Stafford, det är Cooper Kupp, jag har Tyler Higbee och sen Cam Akers som jag tycker ändå är underskattad. Allt kommer kryssa kring de här 4.
Ja, nej, men så är det ju. Och resten är inte så mycket att orda om. Receiverrummet är ju, det finns typ ingenting bakom Cooper Kupp överhuvudtaget.
Vi har ju Nakua som verkar ändå ha gjort det bra på camp och som lovordas av både McWay och Stafford. Behöver inte betyda någonting, det vet vi. Men det är ändå något att lyssna på och ha med sig. Vi har Bansko Vronek som ju, ja, han fyller en roll, men det är ju ingen stjärna. Vi har Fanny Jefferson som behöver bevisa sig om han ska vara kvar i den här ligan. Tutu Atwell, den lilla där. Marcus Robinson som hoppat runt och gjort det okej. Okay. Så att det är ju mycket tveksamhet i det här receiverrummet. Och tittar vi på quarterback, som sagt, Stafford är ohotad detta så länge han är hel och frisk och vill spela. Man plockar in Stetson Bennett som är nästan lika gammal. Jag vill på att säga det, han väl inte, men väldigt gammal rookie. Han är väl en solklara tvåan här som får ta över kanske på sikt i så fall då.
Ja, nej, men jag skulle ju inte bli jätteförvånad om det är något annat lag som får sin första QB skadad, så skulle inte jag vara jätteförvånad om man tradar Stafford faktiskt här i början på säsongen. För att det är ju Det är som sagt rebuild hela vägen, så att det är nog inte fel att få utvärdera Stetson Bennett och kanske få ett bra pick till nästa år. Så att för Stafford, även om han är bra, så är det ingenting att bygga på någon framtid.
Det är absolut ingen framtid. Det är mer för ett lag som vill göra pushen i år och ha en chans. Men som du säger, på en skada så är det väl en jättebra deal. Han har ju ändå bevisat att han kan vinna nu när han får spela i ett bättre lag. Eller nu när han var i ett bättre lag. Nu har det ju försämrat kraftigt. Running back-positionen så är det Cam Akers. Och vi pratade om det. Han gjorde det jättebra på slutet av förra säsongen. Jag tror att han kommer ha en bra säsong. Han kommer få göra mycket. För det är ganska tomt bakom Kyron Williams. Visst, men det är inte alls på samma nivå som Cam Akers. Man draftar in Zach Evans. Kommer väl också kunna springa lite grann. Mer att avlasta. Men Akers är solklar detta i min bok.
Ja, verkligen. Sen, vi pratade ju om honom i running backs-avsnittet. Han är en jättekonstig säsong i fjol. Han var både skadad och ville inte spela. Och slutade med att han var jättebra. Så att det är ganska svårbedömt. Men det är ju solklar detta. Det håller jag helt med om.
Ja, och sen kommer vi till tight-end-positionen där Tyler Higbee är en jätteunderskattad tight-end som vi pratat om också. Man fick med in Hunter Long bakom i samband med att man tradade Jalen Ramsey till Dolphins. Bryson Hopkins har väl inte satt några större avtryck under de åren har varit där. Så att, det är Tyler Higbee som kommer att vara fokalpunkten här ihop med Cooper Kupp i anfallet.
Ja, verkligen. Och pratar vi fantasy då så är Tyler Higby en bra spelare att plocka upp i lite senare runder. För han kommer få väldigt många targets, tror jag.
Ja, verkligen. Har man ett win now i Dynasty eller om man vill vinna som fantasyliga i år så är Higby och Kapp spelare som kan vinna din liga trots att Ram kommer vara i botten.
Mm.
Den här offensiva linjen är inte heller så mycket att hänga i en julgran, va?
Nej, de är ganska ålderstigna och skadebenägna och det är ju ingen bra kombination. Det är väl Steve Avila som man draftar som left guard som får se som framtiden, men annars är det inte så mycket att skriva hem om.
Håller med fullständigt. Det är inga namn som sticker ut i huvud taget här. Utan det är som sagt Steve Avila, men han är rookie och han kan inte driva den här linjen själv. Försvaret här är det ju nästan på samma sätt. Det är Aaron Donald är kvar, så att det finns namn, absolut. Man har plockat in John Johnson tillbaka igen på safety-positionen. Så att visst finns det några namn, men det är inte heller en komplett grupp på något sätt.
Nej, verkligen inte. Och det är klart, som du säger, Aaron Donald är ju en riktig superstjärna och är en future Hall of Famer, helt klart. Men om man pratar namn så har de ju tappat Bobby Wagner och Jalen Ramsey och har ju inte alls ersatt de två. Så att nej, det ser väldigt tunt ut. Sen ser det ju lite lustigt ut om man kollar på depth chart, så är ju mer än halva defense är ju rookies.
Ja, det är väldigt grönt om man kollar på Owlet.
Ja, verkligen. Det är ju, jag har inte räknat, men det måste ju vara på en 20 spelare.
Ja, det är väldigt, special team kommer nedanför, där är det precis lika. Det är rookies, det var ju innan draften, där när alla andra lag började närma sig att få ihop 90 man efter draften, så hade det varit Rams 43 spelare på röster, tror jag. Så att, ja. Det är klart, då måste man fylla ut med rookies. Ja. Och,
nej, men vi kan väl sammanfatta defense med det är Aaron Donald och sen kom ingenting och sen kom ingenting och sen kom ingenting.
Lite så är det. Och de har ändå en Super Bowl ring för två år sedan att luta sig tillbaka åt alla Rams-fansen. Så att det kommer ta ett tag innan vi tycker synd om er, så kan man säga. Men de har ju ändå tur att de har ett sämre lag i divisionen. Eller tur kanske inte är, för man kanske hade velat ta det där första valet till nästa säsong och plocka hem Caleb Williams som spelar i staden redan. Men jag tror att Cardinals är ännu sämre.
Ja, det mesta pekar ju på det. Och det framförallt eftersom Kyler Murray är skadad och man inte riktigt vet när han kommer tillbaka. Det som kan sabba din prediction där på noll segrar, det är väl att Murray faktiskt spelar några matcher i år, och han är ju, när han är frisk så är han ju topp 10 QB i NFL, och spelar han så tror jag han kommer knipa någon seger åt det laget, fast även fast det är ganska tunt runt om honom.
Så är det. Så tittar man på bara spelare för spelare, så kan man tycka att Cardinals har bättre spelare bredd än vad Rams hade. Det finns mer namn som jag ändå tycker ser intressanta ut. Men Rams har, så länge Stafford är hel, en bra, stabil quarterback. Och det kan vi inte säga om Arizona Cardinals, för vi vet inte alls vad som kommer att hända nästa säsong. Det finns många namn som kan vara det. Som sagt, Kyler Murray är en topp quarterback i ligan när han är hel. Hur kommer det vara? Kommer de att spela honom? Kommer de att vila honom? Om han nu kommer in senare under säsongen, vi vet faktiskt inte riktigt. Som det ser ut nu så är Colt McCoy som ska starta säsongen bakom Clayton Tune. Hade jag varit Cardinals fan hade jag nästan företaget att starta Clayton Tune framför Colt McCoy.
Ja, så är det. Colt McCoy vet vi ju inte är någonting för NFL och är dessutom rätt gammal. Ja. Då vill man ju kanske hellre se Clayton Tune. Samtidigt så dröftar man honom i femte rundan och är ju troligen ingen som man kan luta sig för någon längre tid heller. Så att det är väl mesta talar väl för att man tankar i år och hoppas på kanske Kalen Williams då till nästa år. Sen får man väl se om man gör med Kyler Murray. Det beror väl på, blir han frisk så kanske han får spela några matcher ändå. Då kan det bli någon seger. Men det är väl inte helt omöjligt att han inte spelar alls och att man tradar honom i nästa försäsong.
Ja, vi får se. Jag tror att de är i botten. Om de får noll segrar, det kanske de inte får. Men i botten kommer de att vara. Running back-positionen, det är ett namn. Det är James Conner. Han kommer att få springa, som vi sa. För bakom så är det tunt.
Väldigt tunt. Det är ju Keonte Ingram och Corey Clement närmast på depth chart. Och det är ju... Nej, jag tror inte du har så många shares av dem heller i fantasy. Så att det...
Nej, det måste ha ett av fyra. Ja, fyran på depth chart. Den är running back har jag extrema mängder av. Han heter Emari De Mercado och spelade TCU förra säsongen. Handlar mer om. Han var gratis att plocka upp. Eftersom det är så öppet så är det en spelare som man kan plocka upp i en dynasty. Visar sig att när han kommer inte få någon roll, då är det bara att droppa och då finns det andra spelare man kan plocka upp. Därför har jag många shares av den. Emari De Mercado. Går vi till wide receivers. Här finns det ändå några namn som kan nämna. Marquise Hollywood Brown är solklar etta. Och jag har bevisat att han är en bra wide receiver i den här ligan. Under Andre Hopkins frånvaro och början av förra säsongen så gjorde han det riktigt, riktigt bra. Sen bakom så är det många frågetecken, men det finns ändå möjligheter. Rondell Moore kan han hitta en roll. Michael Wilson som man draftade i år verkar se bra ut och är den lite större spelaren. Man har plockat in Zach Pascal, Greg Dortch. Det är ingenting som skrämmer någon, men det finns ändå något lite mer bredd än Rams till exempel.
Ja, men det, här är det ju faktiskt en 4-5 killar som kommer säkert få en del chanser och ser väl, som du säger, halvspännande ut i alla fall och har ju en helt annan bredd än Rams. Men som sagt, de har mycket sämre QB så länge Murray är skadad. Det är väl den som har stuckit ut mest på försäsongen är ju rookien Michael Wilson som verkar ha gjort en riktigt fin kamp. Som ska bli spännande att se vad han kan åstadkomma när det är ordinarie säsong. Men det är som du säger, Marquise Brown är ju ohotad detta i wide receiver-rummet.
Ja, nej, det är, så är det. Tight end-positionen så har vi säkert... Som är kvar den gamle. Man har en unge Trey McBride. Det är en jättespännande duo. Det kommer säkert vara mycket två tight end här. Om vi ser till namnen. För jag tror att båda de här är riktigt toppspelare i den här offensiven. Det är Marquise Hollywood Brown. Det är säkert Trey McBride. Det är för mig den såklara trion här. Men det kommer inte att hjälpa det här anfallet. Som sagt utan en quarterback. Kollar vi den offensiva linjen så har man ju plockat in Paris Johnson som val 6 nu då i draften i år. Han kommer väl sannolikt få spela right tackle. Man har DJ Humphrey på left tackle. Så det finns ändå lite namn att falla tillbaka på där också.
Ja, lite i alla fall. Det är väl inte, känns väl inte så där superhett. Men Paris Johnson ska ju naturligtvis bli intressant att se. Han valdes ju som du sa högt i draften, så att han kommer få spela en hel del. Men det finns en del frågetecken också, så att det är ju, det känns väl, jag tycker det känns lite mellanmjölk. På gränsen till surmjölk.
Ja, lite så. Och som jag har, måste jag ändå nämna att då Hjalte Froholt, den danske, som ser ut att vara center i det här laget. Det är som sagt inte världens bästa offensiva linje, men jämfört med Rams tycker jag även här att det ser lite roligare ut och kanske lite mer framtid. Men nu får vi se. Defensiven, där har han att jobba med Jonathan Gannon som är nya headcoachen. Där gjorde man sig precis av med Isaiah Simmons till New York Giants. För en sjunde runda som man honom trodde man uppenbarligen inte alls på.
Nej, det kändes ju jättekonstigt, även om inte det var någon superstjärna, men att släppa så pass ung kille för en sjunde runda kändes det ju, de kan ju verkligen inte ha sett någon framtid av honom.
Nej, han kan ju, Gannon måste jag ha sett att det här spelaren kan jag inte få in i mitt system, för det var ju en speciell spelare typ Simmons redan när han kom in i ligan, och Gannon kan inte ha hittat något sätt att få in det i hans system. Det är enda anledningen jag kan se till att man släpper honom så billigt. Men det är inte heller roligast definitivt. Man har Elie Collier som kommer från Seahawks som valdes ändå hyfsat högt i draften några år sedan, som inte fått ut det fullt. Man har Simon Collins, det är Kassir Wright på linebacker följer med här, sin head coach, man har Buda Baker, finns några namn, men de kommer att få vara på planen.
Ja, de kommer att få vara på planen en hel del, och jag sätter framförallt stora frågetecken för pass rush, och då kan man inte stressa motståndare QB:n, då brukar det bli jobbigt.
Så är det. Ja, men vi kanske inte ska dra ut på det mer. Vi har pratat länge redan. Arizona Cardinals har vi som såklart sist. Vi har varit ganska överens om de här divisionerna. Och det tror jag den stora massan är också.
Ja, det är väl inga överraskningar att vi har Eagles och 49ers som de bästa lagen i NFC. Det tror jag de flesta som har tippat har. Och lika klart att Cardinals är i botten. Så att vi sticker väl inte ut på det viset.
Verkligen inte. Men då har vi gått igenom hela NFC nu då.
Precis. Och vad sa vi? Vi hade båda 49ers till Super Bowl, va?
Ja, jag har Eagles mot 49ers i konferensfinal. De kommer mötas även under grundserien den här säsongen. Jag har att Eagles vinner i grundserien. Jag tror att 49ers tar revansch i slutspelet. Så bokar jag in mitt slutspelsträd.
Ja, och jag har exakt samma. Jag tror också Eagles slår 49ers i grundserien. Men att 49ers slår Eagles i NFC Championship Game ska jag säga. Och att jag tippar så, det beror mycket på att i grundserien har Eagles hemmaplan. Och jag, som jag har tippat, så har 49ers hemmaplan där i slutspelet. Och det tror jag kan vara avgörande.
Jag har exakt likadant. Den matchen som var förra säsongen i minnet också, med vad som hände med skador och grejer, så tror jag att det är en match som 49ers inte kommer tolerera att förlora.
Nej,
så är det. Men som sagt, vi har gått igenom hela NFC, vi har fått prata på här i en drygt timme och en kvart, så vi ska väl avbryta och så återkommer vi inom en snar framtid med AFC.
Jajamän, vi siktar på det till början på nästa vecka kanske.
Jajamän, det låter alldeles utmärkt. Så får du ha det så gött.
Ja, detsamma.
Hörs vi.
Ha det gott.
Nej.